Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Sen finns det någonting som heter app och podd och nät, men det är över min horisont. Oavsett var ni är så är ni i alla fall välkomna som lyssnare. Programmet som följer, det är min serie om kommunstyrelsens ärendelista. Och idag har jag med mig kommunstyrelsens ordförande Fredrik Savestål som ska förklara vad det är man ska avhandla här nu i slutet på augusti.
Ja, hej.
Hej Fredrik, hur har sommaren varit?
Sommaren har varit väldigt bra. Jag tror mig faktiskt att vi kanske skulle komma på sexigare namn på det här programmet än kommunstyrelsens ärendelista.
Ja, men nu är en del av verkligheten. Så vi får bita det sura äpplet om det nu är surt.
Men man måste poppa till sig ibland.
Ja, men då jag ska bara fråga, det har inte med pop att göra, men jag måste bara fråga. Vi har ju ett tidigare program här på året. Så berättar ju du om att det fanns ett åtagande att ta emot 150-160, vad det nu var.
170
av den här flyktingströmmen som kom. Jag vill bara fråga, hur har det gått med det då?
Ja, det har faktiskt, det har inte kommit 170 än så länge. Det gamla åtagandet var ju att vi tog emot runt 35-40 om året, och nu är det 170 då enligt den här nya lagen som gäller i Sverige. Och det har inte kommit så många hittills, därför att Migrationsverkets processer går väldigt långsamt av förståeliga skäl. De har naturligtvis en väldig arbetsbelastning just nu. Så att det har kommit ett fåtal här under våren och några till under sommaren. Vi räknar med att det kommer fler under september, oktober, november. Men vi vet inte om vi kommer upp i 170 eller inte. Så att säga. Men vi jobbar på för att lösa bostäder och andra saker som hör till detta. Ska vi komma ihåg att Tyresö är ju väldigt duktiga på integration. Det har vi till och med siffror och svart på vitt att vi var bäst i Sverige på att få ut människor i arbete i förhållande till deras bakgrund. Det gick väldigt bra.
Men de här få nu som har kommit, det har funkat bra, so far so good, kan man säga så?
Ja, det får man väl säga. Jag har inte hört några negativa reaktioner på det i alla fall, och det är ju naturligtvis bra. Vi vill ju att människor ska kunna smälta in i Tyresö, och för det är ju meningen att de här personerna som kommer hit ska faktiskt vara riktiga Tyresöbor som alla vi andra och bidra till en positiv utveckling här i kommunen.
Okej, vi håller tummarna. Då hoppar vi till det vi egentligen är här för, och det är ärendelistan, kommunstyrelsens sammanträde den 23 augusti. Information om Södertörns brandförsvarsförbund, finns det någonting det?
Ja, det är så här att Tyresö, vi sköter ju inte allting i egen regi, utan vi har ju en del samverkan, mycket samverkan faktiskt med våra grannkommuner på Södertörn, och då har vi ett antal olika organisationer som vi jobbar med. Och för att alla i kommunen ska känna till vad det är som de här olika organisationerna gör, så har vi bjudit in olika representanter för de här förbunden då, som de heter, för att berätta om deras verksamhet. Det brukar vi göra en gång per mandatperiod så att alla vet om det. Och nu är turen kommen då till Brandförsvarsförbundet som sköter räddningstjänsten för 10 kommuner i södra Stockholmsområdet.
Ja, det är Södertörn ungefär lite till.
Plus Ekerö och Nacka.
Du hoppas att det inte är några sådana här Västmanlandsbränder de har att berätta om?
Jo, men det kan de berätta mycket om, för det är så att vår brandchef var den som kallades in för att ansvara för släckningen av branden.
I Västmanland där?
Den stora branden för 2 år sedan. Hela direktionen åkte dit på studiebesök och tittade för i våras. Det var oerhört spännande att se hur naturen ser ut och hur man jobbade. Och de har en väldigt fin utställning i Ramnäs också kring den här branden och hur det går till och hur det växer till sen och så vidare. För det är ju ännu större än det som hände i Tyresta 99 om man gör den jämförelsen.
Du, vi hoppar till kommun, det är ärende 2, kommundirektörens rapport. Något anmärkningsvärt att berätta där?
Nej, det tror jag inte. Om jag minns rätt så var det väl inget anmärkningsvärt. Han rapporterar ju som vanligt, som man heter, kring vad är det förvaltningarna jobbar med som är inte färdigt än, eller som så att säga inte nödvändigtvis är en politisk beslutsfråga, men som vi behöver känna till. Bland annat handlar ju det om hur man jobbar med att skaffa fram bostäder och sånt där utifrån tidigare beslut.
Då kommer vi till ärende 3, och det är bara en lång rubrik. Häng med här nu. Mm. Uppföljning av energiplan, energieffektiviseringsstrategi och klimatstrategi samt förslag till ny klimat- och energistrategi med reviderad energiplan och energieffektiviseringsstrategi.
Ja, säg det fort 10 gånger.
Lax in laxask.
Ja, ungefär det. Ja, men det här handlar då om att vi tidigare har haft ett antal olika planer, och det baseras på att ja, det här måste vi jobba med, och sen ska vi jobba med den andra frågan, ska vi jobba med den tredje frågan, och sen ska vi jobba med den fjärde frågan. Och det har också ibland varit mer finansiering från staten för man ska satsa på olika saker och sådär. Och det här blir ett mishmash av grejer. Och sen ska ju alla de här följas upp, så nu har man gjort den stora uppföljningen av de här. Det som vi själva genuint har jobbat med är vår klimatstrategi, som är ganska övergripande och bra dokument. Där har vi ju satt 2015, var det tänkt att man skulle göra en halvtidsuppföljning av den, för den gäller till 2020 och sen en utblick till 2030. Nu vart det lite förskjutet på grund av personalomsättning, så den är gjord då i år istället. Och då kom vi fram till att vi ska slå ihop alla de här dokumenten till ett dokument. Och då är det ju så att vi konstaterar att vi har uppnått en del mål, vi har kommit på god väg när det gäller att nå en del andra mål vad det gäller utsläpp, vad det gäller energiomställning, vad det gäller minskad energianvändning för den delen också, och vad det gäller till exempel ställa om kommunens fordonsflotta och sådana här saker. Va? Men mer återstår att göra, och därför så är det då nya mål och åtaganden som kommer till, och också några skärpta då. Det är både kopplat till att vi skärper här i kommunen, men också att den nationella nivån och den regionala nivån har skruvat då åt kraven lite mer jämfört med då 2010 när vi tog fram den första versionen av detta.
Nu ska du få en fråga som du kommer svara ja på, men jag ska kolla om du rodnar eller inte. Skulle du, apropå de här alla dokumenten, skulle du säga att alliansen här i kommunen är en grön politisk grupp?
Ja, det är vi.
Ja, han rodnar inte.
Nej, precis.
Okej. Då går vi till fyran, om du inte har mer att säga om
Det är
energieffektivisering
det.
och sådana grejer. Marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1.
Kryddvägen ligger ju i Farmarstigen, och man kör in mitt emot Coop-butiken i Farmarstigen ungefär, så kommer man in på själva Kryddvägen. Och där har vi tagit fram detaljplaner för tre små etapper för bostäder. Och det här är en av de etapperna som det gäller. Och den ligger, kan man säga, i slänten nedanför Krusmyntans äldreboende. Och då har vi nu träffat ett avtal med de som ska köpa marken och bygga där. Och det avtalet då reglerar hur det här ska gå till. Särskilt mycket mer spännande så är det inte. De ska bygga någonstans runt 40 hyresrätter, varav 10 kommer att förmedlas. Det är det som står i avtalet, och att Tyresö Bostäder får 10 av dem till sin kö. Kommunen får 4-5 lägenheter som vi kan använda för sociala ändamål, och i övriga runt 30 lägenheter så kommer det här bolaget själva då att ha en kö och hyra ut på olika sätt.
Är det man kallar det röda kontraktet, det här?
Ja, det som kommunen får. Vi har ju ett avtal med flera hyresrättsaktörer i kommunen om att vi får tillgång till ett visst antal lägenheter, både vid nyproduktion och när det blir en viss omsättning. Det här är ju då för att hjälpa de människorna som vi har ett absolut ansvar för att hjälpa med bostäder. Det kan vara både nyanlända men också personer med annan, säg, missbruksproblematik, eller ja, det kan också vara kvinnor som kan behöva skyddat boende eller sådana saker. Det förekommer lite av varje.
Då går jag till femman.
Ja.
Äldreboende och skola i Fornudden. Förslag till tidsmässig prioritering. Är det här tillägget där, bisatsen eller vad vi ska kalla det, är det ett svar på de synpunkter som har kommit att antalet äldre växer snabbare än
Ja.
antalet utrymmen?
Ja, men precis. Det är ju faktiskt så att antalet äldre växer snabbare än antalet utrymmen, och det tar ju tid att bygga saker, även om flera äldreboenden nu faktiskt är i pipelinen. Det är bra. Och då är det ju så att vi har ju en ganska omfattande plan som pågår som omrör då den här delen av Fornudden, där dels då skolan som ju är i Fornudden skola, som ju är en baracklösning från 70-talet och är i väldigt dåligt skick, ska ersättas med en ny större skola som också rymmer ett högstadium som vi har jättebrist på där borta. Det är ju den ena delen. Den andra delen är att vi ska också ersätta Ängsgårdens äldreboende, som också är där i dåligt skick och ganska litet, med ett större äldreboende som rymmer fler människor, så att vi netto får ett 40-tal nya platser. Och då måste ju det här göras i en viss ordning så att man ska minimera problemen. Så att tanken är då att vi börjar med att bygga äldreboendet först, och det ska ju stå på den sidan där skolan ligger, så att man kommer att börja bygga på en del av skolgården. Det här betyder att under byggtiden så behöver eleverna åka någon annanstans för att ha idrottslektioner till exempel, och vi måste lösa maten på ett annat sätt under byggtiden. Och när man är färdig med äldreboendet, ja då kan man flytta över de äldre från Ängsgården och sen riva Ängsgården och bygga en ny skola då. Och en ny idrottshall ska också byggas, vilket också är ett jättepositivt tillskott för föreningslivet i Trollbäcken. Det här är då, att göra tvärtom skulle innebära att de äldre som idag bor på Ängsgården skulle behöva liksom evakueras därifrån och bo någon annanstans under byggtiden. Och det är ett mycket sämre alternativ, därför att de äldre som bor där behöver naturligtvis lugn och ro och trygghet och inte flytta så många gånger. Så därför är det förslaget och förvaltningen att man gör i den ordningen, och det kommer vi att stödja.
Är du glad att du slipper hålla i logistiken?
Det här är ett stort logistiskt projekt, så att det kanske är bra att det är människor som har betalt för att syssla med det som gör det och inte jag.
Okay.
Jag har jobbat med logistik, så att jag är inte så dålig på det.
Nej, ja, vi får se hur valet går nästa gång, om du får jobba kvar här eller någon logistikavdelning.
Ja, kanske det.
Du, nu kommer till en flyktingfråga här i alla fall, eller ankommande. Ärende 6. Fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.
Då är det ju så att det är ju inte bara så att det kommer asylsökande eller nyanlända till Tyresö, det kommer ju också pengar med de människorna, därför att det finns ju en statlig etableringsersättning. Det var ju ett antal år sedan man kom en etableringsreform där man definierar hur mycket pengar man får med sig som vi kan använda för att hjälpa till med, ja, men SFI-utbildning, boendesituationer, hjälpa till att få ut folk i arbete och så vidare. Det finns ju en finansiering kring det här, men också till skolan för barnen, förskolan. En del pengar kommer också gå till kultur och fritid. Det kommer att gå pengar till gymnasiet, till vuxenutbildningen och sådär. Och tidigare har ju det varit färre människor, och då har det naturligtvis varit lättare att hålla ordning på de här pengarna. Nu blir det fler människor i olika kategorier. Det gäller ju också ensamkommande flyktingbarn och sådana saker, eller ungdomar. Så att det behövs vi behöver en ny tydlig modell för att fördela pengarna, därför att så att det inte blir så att pengarna kommer in till en förvaltning och sen så ger inte den över pengar till en annan förvaltning. Och det här, pengarna är dessutom olika beroende på hur gammal personen är. Det finns nästan olika summor för varje ålderskategori, så att det är en viss summa för de som är i förskoleålder, sen en annan summa för grundskolan, en tredje för gymnasiet. Det här måste bli rätt, och därför har vi en samordnare. Väldigt populärt i politiken att ha samordnare nu för tiden. Men Helene, som hon heter, har gjort ett jättejobb med att reda ut hur det här ska gå till. Och det ska nu då fastslås så att vi kan börja jobba på det här sättet.
Du, får jag bara fråga då. Ni använder ju i rubriken här begreppen asylsökande och nyanlända. Är det två olika kategorier?
Ja, alltså de nyanlända är ju de som blir hänvisade hit och får en placering, så att, som ska stanna i Sverige. Asylsökande är man ju en tidigare under processen i och för sig. Men de ensamkommande unga till exempel, de placeras ju ut även under tiden de är, så att säga, asylsökande, och inte i den andra kategorin. Mm. De vuxna eller barnfamiljer och så vidare, de placeras ju här som kommunplacerade, och blir vårt ansvar först efter att Migrationsverket har fattat sitt beslut. Mm. Så att det är nog därför det står så, tror jag. Jag är inte hundra på det.
Nej, men min uppgift är ju att reta ut frågetecken bland lyssnarna. Nu kommer en kul grej här. 7. Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro. Hur går det till?
Precis. Det här är ju då en arbetsgivarfråga. Det är ju, kanske man inte tänker på ofta, men arbetsgivarpolitiken och arbetsgivaransvaret är ju stort och viktigt i en kommun. Därför att i nästan alla kommuner i Sverige, och det finns ju 290 kommuner, så är faktiskt kommunen den absolut största arbetsgivaren. Det finns några undantag från det, typ Oxelösund, Hofors kanske, så va. Men i övrigt så är det verkligen så att kommunen är den största arbetsgivaren, så det är klart att det här är viktigt för oss. Och i hela Sverige så har vi ju sett att sjukfrånvaron har ökat i många grupper som jobbar i kommunerna, inom barnutbildning, förskola till exempel, inom sociala verksamheter, äldreomsorgen, socialtjänsten. Och det är ju inte bra. Vi har ju ett mål om att det här ska komma ner under 4%, att 4% av personal och så vidare är sjukskrivna max då under ett år. Och nu ligger det väl på 7,5 eller något i den stilen. Nu har vi i sig sett att det har minskat igen på socialförvaltningsområden. Det är väldigt bra, men det har ökat på en del andra områden. Så att, ja, vi måste jobba vidare med det. Och då sa vi i våras att vi behöver ta ett bättre grepp om detta och ta ett politiskt beslut för att sätta lite extra tryck på detta. För det är klart att vår personalavdelning, våra chefer, har ju ett ansvar för att jobba med det här hela tiden. Hur ser vi till att vi rehabiliterar människor, att människor får arbetsuppgifter som passar, eller vi löser problem på olika sätt. Och vad är det som hör till arbetssituationen och vad är det som hör till ens privatliv? Vi vet ju också att en stor del av sjukskrivningen är inte kopplade till arbetsmiljö eller arbetssituation, utan till sånt som händer vid sidan om, så att säga. Det kan vara familjesituation eller vad som helst. Va? vi gör ju såna här undersökningar så att det finns ju siffror på det.
Men man har ju rätt att vara sjuk även absolut. Om det är av hemförhållande skäl.
Men beror det på vår arbetsmiljösituation så kan ju vi göra någonting åt det. Det är det jag menar. Så att det är ju det man vill definiera. Så här, de saker som vi skulle kunna åtgärda själva vill vi ju kunna åtgärda, va? Det är ju det som är poängen, och här finns det då ett antal punkter på hur man ska jobba med fördjupad chefsutbildning och en ny handbok kring åtgärder man kan sätta in och sådär för att det ska bli mer lika överallt. Men också så ska vi vara med i ett forskningsprojekt som heter, står det kanske här på mitt papper, Stamina tror jag det heter faktiskt, där man ska jobba med hur man bryter den här typen av utveckling då, så att säga. Förhoppningsvis så ger det bra resultat.
Stamina för mig, eller det kan stamina, det betyder inte det ork eller någonting sånt?
Ja, något sånt där. Ja, det kan ha att göra, för det är kopplat också till det här med stress och sådana frågor. Liksom, ja. Om jag nu
folk får googla.
Djupare pappret.
Mm. Folk får googla om vi sitter här och fabulerar allt för mycket. Jag hoppar till åttan. Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i fråga om tillsyn av sprängämnes prekursorer. Uttalar jag det rätt?
Ingen aning, och jag har ingen aning om vad det är heller, ska jag ärligt säga. Men Södertörns miljöskyddsförbund är ju då ansvariga för tillsyn av allt som har med miljö och hälsa att göra utifrån flera olika lagar. Det är ju myndighetsutövning det här. Och vad jag förstår så beror det här på att man har gjort en lagändring, och då måste alla vi också ändra i våra dokument så att det här blir rätt, så att det står lika. Mer än så vet jag inte.
Nio.
Ja, det är då vilken taxa.
Nej, jag måste läsa först.
Ja, det handlar om samma sak.
Förlåt.
Det är nämligen så att det finns också, när man då gör den här tillsynen som nummer 8 handlar om, så ska det finnas en avgift för det, och då måste ju den också beslutas, och det är nummer 9.
Mm. Men du är också andra sidan. Nu ska inte jag hacka på dig, men det här är ju ett offentligt dokument, och man ska ju också kommunicera med kommuninvånarna. Ja. Ska man inte välja ord som vanligt folk kan begripa?
Ja, det tycker jag också, men tydligen heter det sprängämnesprekursor.
Ja, okej.
Okay. Däremot är det så att det finns mer om man, när man tittar till exempel på kommunens hemsida och vi ser de här handlingarna, då finns ju dels själva kallelse- och ärendelistan där det står rubriker och korta beskrivningar. Sen finns det ju alltid ett dokument med som man kan klicka på som har en förklaring och mycket längre för den som orkar läsa. Det finns säkert 10 sidor text om vad det här är för någonting.
Okej. Ska vi hoppa tian? Eller hoppa till tian?
Ja.
Ansökan om verksamhetsbidrag till brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö.
Ja, det beviljar vi ju dem varje år. De jobbar ju med att stödja brottsoffer och vittnen och så i rättegångar, framförallt i Nacka tingsrätt. Vilket är jätteviktigt. Och det här är då årets, eller ja, bidraget som gäller för i år och nästa år, om jag ser rätt här, va?
Så brottsofferjouren, det är en ideell förening?
Precis, det är en ideell förening som jobbar och som då får stöd av de tre kommunerna i det här fallet då, som är kopplade till Nacka tingsrätt.
Det är som kvinnojouren, ideell förening?
Precis. Det finns ju massor med föreningar som gör jätteviktiga saker och som får lite kommunalt stöd. Då,
är det aktuellt att instifta någon politikerjour?
Nej, vi klarar oss nog.
Vi klarar. Okej. Då går vi till 11. Oj, ansvar för kost- och måltidsverksamhet.
Ja, det är ju som många i Tyresö vet så att vi för ett antal år sedan gjorde en stor reform när vi började avveckla centralköket och istället skaffade oss riktiga kök och kockar och så vidare på våra skolor. Och det har man gjort ett jättejobb med inom barnutbildningsförvaltningsområdet. Så vi beslutade före förra valet att vi också skulle gå vidare och titta på sociala området, det vill säga maten i äldreomsorgen och hemtjänsten, alltså den kommunala äldreomsorgen och hemtjänsten då. Och det ansvaret har ju då legat ut hos socialförvaltningen, men nu lägger vi samman det så att vi har ett centralt ansvar, för det finns då en gastronomisk chef som det heter som jobbar med det här för att se till att vi lyfter den kvaliteten också. Det tror jag är ett jätteviktigt område, därför att, och där, om vi lyckas med det här så är vi ganska tidigt ute, för det är ju många har ju tittat på skolmat, men den här sidan om mat och kostfrågorna har inte så många kommuner jobbat med som vi uppfattar det. Så att det är helt enkelt en förändring av vem som ansvarar för vad.
Men du, det där är ju en jätteviktig grej. Det har ju funnits någon sån här upprop, jag tror från Värmland eller Dalarna, någon kvinna drev. Och just alltså, eftersom äldre tappar aptiten.
Precis. Då blir det ju nästan ännu viktigare än med barnen.
Ja,
liksom.
Just det.
För att man ska kunna ha det bra när man är på de här verksamheterna eller få maten hemlevererad, vilket ju är ännu mer en utmaning kanske.
Vi håller tummarna för att ni lyckas med det där då. 12.
Ja.
Revidering av socialnämndens reglemente.
Det beror på att socialtjänstlagen har ändrats på några punkter, så då måste man ändra reglementet.
Så att det är kompatibelt.
Ja, precis. exakt vad vet jag inte, men nej, det där ingenting. Händer då när staten ändrar, när riksdagen ändrar lagar, så får vi ändra dokument.
Du har inte någon kännedom om det är något så allmän, berör allmänheten i stort eller bara detaljer?
Nej, det som kansliet sa när de presenterade det här var att det är formalia, man ändrar det, ska hänvisas till rätt paragrafer. Men ansvarsområdena är de samma.
Och sen har vi då en revidering till, ärende 13. Revidering i delegationsordning för kommunstyrelsen.
Ja, vi har fått in nya anställda på miljö- och trafikavdelningen. Då måste man ändra delegationsordningen så att de har rätt att fatta vissa typer av beslut.
Det är alltså delegation, det ska vi få tolka som att man delegerar rätten. Precis. Att fatta beslut.
Och då har det varit till en chef, men för att det har saknats två personer där. Men nu har det kommit till de tjänsterna och nu kan man delegera till de tjänstemännen så de på egen hand kan fatta beslut om vissa frågor.
Ja, för att det inte ska bli allt för byråkratiskt krångligt.
Tid, ja, precis.
Du är 14. Mm. Det hoppar vi. Sammanträdesdatum. Det är...
Ja, det är kanske inte är så spännande.
15. Svar på motion om att slopa ensamstängningarna. Är det bensinmackar och...
Nej, det rör förskolor, förskolor och fritidshem. Och där föreslår vi helt enkelt att man avslår motionen. Därför att barnutbildningsförvaltningen och vår personalavdelning, HR-avdelningen, har ju då jobbat och tittat på de här frågorna och konstaterat att dels är det så att det här ansvaret är delegerat. Det är alltså närmsta chef som beslutar om personal- och schemaläggning. Det ska inte kommunfullmäktige göra. Dels så är det så att man jobbar redan för att försöka undvika den här typen av situationer. Det kan ju uppstå ibland, men generellt så är det här inte något som uppstår, menar de.
Svar på motion om att förbjuda vilda djur på cirkus i Tyresö.
Ja, det här är en motion från Miljöpartiet och det tycker jag... en bra ansats. Någonstans kan man ju tycka att det här med att man har vilda djur på cirkus är, varför ska man ha det? Liksom, elefanter hör inte hemma där, va? Eller lejon eller vad nu kan vara. Då har vi dock ett problem. Och det är så här att det finns ingen laglig rätt för oss att göra ett sådant lokalt förbud. För att man ska kunna göra sådana lokala förbud, till exempel i den lokala ordningsstadgan, så måste det finnas ett bemyndigande, ett möjlighet enligt ordningslagen eller någon annan speciallag i Sverige som säger att vi får göra det. Och det menar vi att det inte finns. Och det finns några kommuner som har tittat på det här och också fattat sådana beslut. Och ett är upphävt just med den här visningen, tror jag var Tranås. Så därför måste vi då avslå den första delen av det här som handlar just om att ha ett sådant förbud. Den andra delen handlade om att man inte ska stödja den här typen av verksamheter. Och det gör vi ju inte, så den anser vi besvarar. Vi stödjer ju inte en cirkus, så att säga. Vill man ha cirkus och tyr så får man ju ansöka om tillstånd och betala för att ställa upp det här, så att säga. Vi tar ju betalt för det.
17 då. Mm. Det är en motion till. Svar på motion om att utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.
Ja, det här är en motion från Sverigedemokraterna. Det är en ganska ovanlig företeelse. De har faktiskt inte skrivit så många motioner under sina år i kommunfullmäktige. Men här är en i alla fall. Den handlar om hur man framförallt i skolan då ska jobba om det uppstår smittspridning, och det är också då kopplat till den kanske oro som finns att det kommer nya människor hit som har med sig då någon form av smittsam sjukdom. Och där är det ju så att det här är inte i första hand ett kommunalt ansvar, utan om vi tittar då på människor som kommer till Sverige så är det ju faktiskt ett Migrationsverket som har ett ansvar för att man under exempel asyltiden eller något sånt här kollar upp hälsotillstånd och sånt för att människor som kanske ska kunna få hjälp som man inte har fått där man kommer ifrån. Kommer man från Syrien där sjukvården har klappat ihop så kanske det är bra om man gör en hälsoundersökning i Sverige. Men i den mening människor kommer till vår kommun så har vi också ett ansvar, och där finns det redan så att elevhälsan till exempel jobbar hela tiden med sådana här frågor, och så att det finns en god, bra koll på det här.
Men det får jag bara...
säger man från förvaltningens sida som har gått igenom det här ordentligt, och därför så anser vi att den här motionen ska vara besvarad som det faktiskt heter.
Du får jag bli filosof igen.
Ja.
När är en sjukdom smittsam? Jag tror att vi är vinterkräksjuka.
Det är mycket smittsam sjukdom, ja.
Ja, förkylning.
Ja, det också. Men det här är ju snarare smittsamma sjukdomar i den meningen som finns kanske i smittskyddslagen, säger att det är något som kan vara mer farligt för dig än vinterkräksjuka. Vad vet jag?
Jag vet inte heller vad de avser, men det var mer det här.
Läste någonstans i en tidning att var det inte så att det stod i veckan här idén att antalet TBC-fall i Sverige till exempel har ökat, och det är ju anses vara kopplat till att man kommer, att det finns människor som kommer till Sverige som jag har det obehandlat, och då gäller det att sätta in en behandling så att inte, det är ju ett exempel på en sån sak som finns reglerat i smittskyddslagen till exempel, så det är ju kopplat till det där mycket. skulle jag vilja
Jo, det är bara, när jag var aktiv i politiken skulle man vara väldigt tydlig med sina att-satser så man visste vad man tog beslut om.
Ja, så är det ju. Vi tar ju inte ansvar för vad det står i motionernas att-satser.
Du, vi är rätt duktiga här nu för nu har vi kommit till den sista punkten.
Ja.
Och det är anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen. Är det alltså så att man har delegerat ut och så
precis.
Ska ni få information då?
På varje möte får vi en lista på beslut som är fattade av en annan nivå i kommunen. I det här fallet är det oftast då det beslut som är fattade av kommundirektören som jobbar för kommunstyrelsen kring saker som har gjorts. Och jag har inte hunnit kolla vad det är för någonting den här månaden.
Du har ju suttit ett tag nu i ledande ställning. Har du blivit arg någon gång på att de har fattat dumt beslut som inte du har gillat?
Det kan man ju bli, men har vi delegerat beslutsrätten så har vi ju. Då är det så dags att klaga sen.
Och så storsint är du?
Så får man ju vara faktiskt.
Ja.
Sen finns det faktiskt ett ärende 19 också.
Aha, jag bläddrade här och då ber jag mig ut. Där är det en bakse. Ja. Vad glad jag blir, ni använder bägge sidorna.
Ja, vi har ju automatiskt inställt på maskinerna, kopieringen, att det är dubbelsidigt och ingen färg.
Hörru du, det går framåt, för så var det inte på min tid.
Nej.
Ärende 19. Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2016.
Ja, det är också en stående punkt. Och det är ju så att vi får ju väldigt mycket information som är viktig att försöka delge så många människor som möjligt. Och därför gör man en lista då. Och här har vi ju allt från olika utskick från Sveriges kommuner och landsting med viktig information. Som då alla kan ta del av på det här sättet. Det kommer också... Det är en rapport från landstinget ser jag. Det är information om hur det går med eventuella regionbildningsfrågor. Det kommer från kommunförbundet och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Så det är alltid en lång lista som den som är nyfiken kan ta del av. Och det är en del av att kommunstyrelsen är ju högst ansvarig för det mesta här i världen i Tyresö. Så därför gäller det att vi har så kallat uppsiktsansvar. Och då är det viktigt att folk åtminstone har blivit informerade om att informationen finns. Även om de kanske inte nödvändigtvis har läst den i sin e-mail, men de ska veta att det går att hitta den.
Fredrik, jag ber att få tacka dig. Jag vet att du är på språng. Du är en man med många järn i elden. Vi fick i alla fall ärendelistan klar.
Ja.
Lycka till med nästa språng.
Tack så mycket.
Ut i landet, var det var nu någonstans?
Ja, jag ska till Örebro på partiuppdrag.
Riktig globetrotter.
Ja.
Jaha. Kära lyssnare, ni har lyssnat till Fredrik Savestål, kommunstyrelsens ordförande, som har gått igenom ärendelistan för kommunstyrelsens möte den 23 augusti. Så att ni är lite informerade om vad som sker i kommunen. Än en gång, tack ska ni ha.